Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
Hej och välkommen tillbaka till Ståpäls. Det är ju en podcast som drivs av mig, Ida Utterklo, och
Lukas Tärnestål.
Ja, det är en ny vecka.
Mm.
Jag blir alltid nervös när min hjärna bara, nu ska vi prova något nytt. Jag bara, ja.
Men det gick bra, du fixade det.
Jag brukar få till det till slut.
Ja, man måste bara veta vad man ska säga. Det är det. Jag ska inte sväva iväg, för det brukar aldrig gå bra när jag ska hälsa er välkomna.
Hej, det är Ståpäls och vi har Lukas.
Ja, precis. Hej, det är Ståpäls och det är vår podcast Lukas. Nej, lite så.
Hur är det?
Vad sa du?
Hur är det?
Ja, för att var den som är den så lite krasslig.
Mm.
Jag vet inte.
Men då ska vi väl få gnälla lite i alla fall.
Gnälla får man göra lite. Jag tycker inte att vi gnäller. Jag tycker vi berättar om hur vi mår. men så är det. Min fru har ju haft en fruktansvärd hosta nu i några dagar. Eller rätt sagt, det har kommit och gått ett tag. Så att jag idag på jobbet kände jag mig lite halvhängig. Och sen nu när jag kom hem från jobbet så kände jag mig lite småhostig och fick ont i huvudet och sådär. Så jag har tagit värktabletter och försöker dricka lite för att hålla halsen liksom, ja, len tänkte jag säga. Så vi får se, det är lite jobbigt bara för att jag har fått en operationstid nästa tisdag. Så jag vill ju inte bli sjuk nu så jag missar den. Det hade varit lite typiskt, men så är det ju. Tyvärr att ja, livet kommer ju emellan.
Ja. Det är ju för att öppna upp så att du kan andas genom näsan.
Precis. Förhoppningsvis. Jag hoppas på bra resultat. Men det vet man aldrig. Men de ska ta bort... I näsan så har man näsmusslor. Så de ska de... inte ta bort alla, men de yttersta. Och sen ska de fixa till nässkiljeväggen lite. Så att... jag kan få lite mer luft för jag andas ju nästan bara i munnen.
Ja, och du snarkar nog så gud förbannat.
Ja, jag snackar mycket jag. Nej, men jag har ju lite lätt sömnapné också. Så att de vill väl göra detta först och se om det underlättar för den också. Annars så måste vi kolla om det är något annat vi behöver göra för just sömnapnén och sådär.
Ja.
Så det är det. Så jag hoppas väl att det bara är någonting som passerar snabbt förbi. Så att jag kan göra den här operationen nu när jag ändå har fått en tid. Så är det med mig. Hur är det med dig då?
Jo, men det är bra. Jag insåg nu när du sa att du hade tagit huvudvärkstablett att jag hade jätteont i huvudet på tåget hem. Och bara, jag ska ta huvudvärkstablett innan vi spelar in. Men nu inser jag att jag har inte ont längre.
Nej.
Så det kanske hjälpte att jag åt lite när jag kom hem.
Det kan du göra. Jag åt också lite när jag kom hem. För jag kände mig... Jag kände mig sådär liksom som att jag har liksom typ så här sugit i magen. Men den har inte börjat kurra. Ja. Men lite sådär lite... så jag åt också lite när jag kom hem. Men det kan ju hjälpa. Få lite energi.
Ja, nej, för jag kände... Jag har håller på och sorterar kartor i vanlig ordning. Och det är Värmlands län. Alla de lådorna var totalt kaos. Alltså det var inte i närheten av ordning. Det är någon som bara har lagt in lite hipp som happ.
Aha.
Och de är ganska högt upp. Alltså i ögonhöjd på mig. Och så har jag stått liksom och bläddrat. Alltså man kan ju ta ut dem. Men de är så himla tunga och otympliga. Så jag låter dem vara. Ja. Och då kände jag hela tiden att jag fick så här mjölksyra i på höger sida. Och sen så kände jag att det kom sån här spänningshuvudvärk. Och så tänkte jag, men jag får ta tablett när jag kommer hem. Men så kom jag på nu att jag har inte ont längre.
Nej, men vad skönt.
det är bra när det är det hållet.
Ja, men precis.
Men annars är det bra.
Ja, det är ju vad skönt.
Kort vecka, som vi sa.
Ja,
det är fredag är ledigt och eftersom jag jobbar på kontor så är det bara halvdag. Och då... blir det ju bara 3 timmar för mig. Så då har jag sagt att jag ska jobba hemifrån.
Mm,
så det är bara imorgon också.
Skönt.
Så det blir bara imorgon. Idag har det ju tisdagar. Det känns alltid som att det blir så lite gjort. Fast egentligen blir det inte det. Men vi har ju kören efter lunch.
Ja, just ja.
Så det blir den... tidigare lunch och så den timmen. Och sen så är det inte så mycket tid efter.
Nej, så blir det ju.
Men, och sen igår... Igår jobbade jag på som vanligt, så fick jag ta prao-tjejen en timme till.
Jaha, okej. För
hon skulle egentligen vara med på administrativa, men hon blev sjuk. Och hon skulle ha varit med henne hela dagen. Mm. Så hon som är hennes ansvariga, hon sprang runt till alla. Så, har du tid en timme? Har du tid en timme? Mm.
Det var jag kan ta.
Med mig. Ja. Ja. Så hon sorterade klart det länet hon började med. Så det var ju bra.
Det var ju bra. Vilket län körde hon på då?
Östergötland tror jag. Nej, Örebro län.
Aha, okej.
Så.
Ja, det var väl bra att du fick lite hjälp. Att sortera lite.
Ja.
Mm. Har du varit i Småland? Alltså Kronobergs län.
Ja, det har jag varit.
Har du varit där?
Jag är på Värmland, vet du.
Aha, okej. Okay.
De går i bokstavsordning.
Men kartorna, är det liksom bara kartor över olika...
Ja, alltså det är ju, de kallas för namnkalker. Så att det är liksom inga detaljerade kartor, utan det är liksom kalkyler. Kan man säga det? Vet du vad jag menar då?
Ja, jag vet vad du menar.
De är stora och så är det liksom konturer av saker.
Ja, okej.
Det är väl innan, alltså när man ritade kartor innan allting blev digitalt. Så är det här liksom innan detaljerna kommer dit, tror jag.
Jag ska inte
svara till 100%.
Nej.
Men...
Ja, så det är sånt. Sådana kartor. Mm.
Ja, så de är ganska stora. De är liksom... Jag kan ju inte det här med pappersstorlek.
Större än A4?
Ja, det är nog som en 4 A4.
Som 4 A4, okej. Okay.
Minst. Som en A... det är nästan mer.
Ja, okej. Okay. Då vet jag inte. Då är det större än A3 också, de andra ord.
Ja, de kan nog vara så här 50x50 typ.
Mhm. Alltså då är de ju... Då är de ändå ganska rejäla.
Ja, de är ju det.
Ja.
Lite otymplig storlek att hålla på med. Men
det kan jag tänka mig.
Då kan du tänka dig hur breda de här lådorna blir. Och de är inte så tjocka eller höga. Nej. Och så är de i metall. Och de blir ju så förbannat tunga.
Ja, du får känna styrketräning där när du håller på.
I ögonhöjd.
Ja, varför inte?
Nej. Ja, men så det är det jag pysslar med. Jag hade tänkt att jag skulle bli klar den här veckan. Men i och med att det var sånt kaos där på Värmlands län så kommer jag inte bli det.
Nej.
Men så jag kanske blir klar nästa vecka. Och det var en, när jag sa, hon bara i torsdag, så sa hon, ja, du ska ju ha praoen imorgon. Vad ska ni göra då? Jag bara, nej, vi ska sortera kartor. Vilka kartor då? Jag bara, namnkalkerna. Åh, sorterar du om dem? Ja, det har jag bett om i flera år.
Ja, jag trodde du skulle säga typ att hon blev sur för att du sorterade om dem.
Nej, hon blev jätteglad.
Ja, Ja, vad roligt. Ja. Ibland blir man så här, man bara, nej, kommer du säga att jag inte skulle sortera om dem nu? Eller vad är det du vill?
Ja, fast då har ju hennes chef sagt till mig att jag ska göra det. Då får hon ta det med chefen.
Ja, sant.
Nej, men så att det är ganska chill att stå där nere. Det är ju nere i arkivet. Så det enda är, man kan bli lite sval. För det är ju kallt där nere.
Jo, såklart.
De har ju AC på, jag vet inte hur många grader. Eller kallt, men det är ju svalt.
Ja, det är svalt, ja.
Mm. Men jag lyssnar ju på någon podd eller på någon ljudbok och håller på med det där. Så att det blir ganska meditativt faktiskt.
Ja, det kan jag tänka mig. Skönt.
Ja.
Skulle också vilja ha en sån dag.
Man är oftast lite i fred. Förutom när jag stör vid diverse inspelningar.
Ja.
Jag fick en liten arg kommentar i torsdags.
Jaha.
Ja,
för att du höll på att sortera kartor?
Ja, nej, inte för att jag sorterar kartor, utan för att en person sa, ja, nu är det så att vi ska börja filma här snart. Jag har bokat.
Jaha.
Och jag bara, ja, förlåt, jag ska gå. Och så hon, kollegan som också var där, hon bara, ja, men det visste inte vi. Det står i kalendern. Så när jag kom upp, jag bara, vilken kalender? Jag vet inte vart man ser om rummen är bokade.
Nej, men såklart. Hur ska du veta det?
Nej, precis. Men jag fick hjälp, så att nu kan jag kolla det. Så imorgon efter lunch ska jag hålla mig därifrån. För då kommer SVT.
Jaha. Ja, då ser vi dig där i bakgrunden. Nej, men
då jag skulle nog få själv. Du kanske kan gissa vem det är.
Från SVT eller från
ISOF? Nej, på jobbet.
Jaha. Men har jag glömt hans namn.
Ja. Ja, men du vet i alla fall.
Ja.
Han kan bli lite sur så.
Eller så.
Ja. Men alla är väl lite egna på sina sätt.
Jo, det kan jag väl tänka mig.
Jag går väl runt och är ganska oblivious.
Ja. Du går där bara, allting är jättebra. Nej, men,
ja. La 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 la.
Typ.
Ja. Nej, det är inte lätt. Men det är väl sånt som är på alla arbetsplatser, tänker jag.
Ja, verkligen. Så är det ju. Det finns alltid.
Ja, du kanske slipper random inspelningar på ditt jobb.
Jo, det gör jag verkligen. Det hade varit lite awkward om folk hade hunnit spela in barnen hit och dit.
Nu har jag bokat rörelserummet. Du får inte vara här.
Ja, precis. Det får du inte. Nej, men vi har ju dagar vi får vara på de olika ställen. Men om man frågar så här, ska ni vara där idag? Och någon säger nej, då är det ju, då har de sagt nej.
Ja, precis.
Så att, nej, men så är det. Nåväl, något annat som vi vill lyfta innan vi sätter igång?
Nej, inte mer än det här vanliga. Om det är något speciellt ni funderar på när ni lyssnar på ett avsnitt eller har något tips eller önskemål, så får ni alltid kontakta oss och säga det.
Ja, det är tillåtet. Om ni har
tankar på avsnittet. Vi har en lyssnare som troget skickar ett mejl varje vecka och berättar vad hen tycker om
avsnittet.
Avsnittet, och det är alltid kul.
Får lite så feedback. Det får ni
jättegärna göra. Ni behöver liksom inte, om ni bara vill säga det här var lätskigt eller fy fan vad fruktansvärt eller, så får ni jättegärna skriva det.
Ja, det får ni jättegärna göra. Det tackar vi alltid ja till, att få lite kommentarer och lite feedback, lite sånt som man vet att det man gör uppskattas. Ja. Annars sitter man
men
bara
sen måste jag också säga att ni får tänka på, vi är människor, så tonen kan ni kanske tänka på ibland. Vi har fått
några.
Det ska väl föreställa konstruktiv kritik, men när man tar det till en viss nivå så blir det inte det längre.
Nej. Ni får absolut
tycka att vi gör någonting fel eller säger någonting fel, men det går ju att säga det på ett trevligt sätt.
Precis. Verkligen. Så det är väl det som jag vet inte. Det kan bli lite tråkigt ibland.
Det tror jag många som håller på med offentliga eller sådär grejer, de kan känna igen sig i det.
Det tror jag definitivt. Så att,
jag tror det är lätt för vissa, som folk som kommenterar eller skriver, att det är ju en skärm eller det är en röst. Alltså det är liksom,
mm.
de distanseras men, lite. Så det får ni, vi tar absolut emot kritik, men
ja, gud,
det behöver ju inte vara...
Definitivt, är det någonting som vi kan förbättra så gör vi det.
Ja.
Men som sagt, det är skillnad på konstruktiv kritik och bara ja,
otrevlig. Att
vara en ja, otrevlig människa. Liksom.
Ja.
Så är det.
Ja.
Mm, men ja, den här veckan är det ju min tur, som sagt.
Mm.
Och
jag vet bara lite grann. Mm. Men att det blir spännande har jag nog tänkt.
Det tror jag att ni kommer tycka. Ja, men ska men, vi hoppa in i det då?
Ja, jag tänkte säga, känner du dig redo?
Jag känner mig väldigt redo.
Då kör vi.
Yes. Ja, och jag ska ju då prata om ett mystiskt försvinnande.
Mm.
Så att det här är ju ett fall som inte är löst, helt enkelt. Jag vet att vissa tycker att det är lite jobbigt, även jag. Men jag tänker att vi har inte riktigt tagit något sånt fall på länge.
Nej, så jag... vi har ju... I och med att vi själva tycker det är jobbigt så...
Så då har vi inte det.
Nej, men
det blir ju lite så. Ja, men jag hittade detta och tänkte att ja, det kanske kan vara intressant. Och det tyckte jag.
Ja.
Och jag ska ju då prata om en tjej som heter, eller hette, det vet jag inte, Mara Murray.
Murray?
Murray?
Vi övade på det här innan vi satte igång inspelningen.
Och jag har redan glömt hur man säger. Ja, Mara Murray.
Murray, ja.
Murray, ja. Och mina källor är en dokumentär på Discovery Plus som heter Disappeared. Och det är säsong 1, avsnitt 2.
Mm.
Och handlar ju då om det här fallet, helt enkelt. Och sen har jag lyssnat på podcasten Red Handed. Och så har jag varit inne och lyssnat på podcasten Rysarpodden.
Mm.
Ja, och sen har jag varit inne på YouTube och kollat på en kanal som heter Very Local. Och det är då en video som heter The Mystery of Mara Murray.
Mm.
Och sen så har jag varit inne på en hemsida som Maras familj har startat upp som heter maramurraymissing.org.
Okej.
Okay. Så det är de källorna jag har, helt enkelt.
Mm.
Och jag kommer då börja att berätta lite om vem Mara är, eller var. Eftersom jag inte vet om hon lever, det är det som är problemet.
Ja.
Men Mara föddes i varje fall den 4 maj år 1982 i Brookton, Massachusetts. Och Mara växte upp i Hanson, vilket är en liten förort då i Massachusetts, och hon växte då upp i en medelklassfamilj.
Mm.
Och hennes familj bestod av pappa Fred som arbetade som medicinsk tekniker, mamma Lori som arbetade som sjuksköterska, samt hennes äldre bror Fred, systrarna Kathleen och Julie och hennes yngre halvbror Curtis.
Oj, de var många.
Ja, de var några stycken. Och på TikTok så har Maras syster Julie ett konto som heter Mara Murray Missing. Och där beskriver hon då sin syster, hur hon var eller hur hon är.
Mm.
Och Julie förklarar att det fanns inte så mycket att göra i Hanson där de då växte upp. Det hade där varit ett väldigt litet samhälle. Så oftast underhöll barnen sig själva genom att ja, men typ hitta på olika bus och grejer. Hon sa typ i den här TikTok-videon att de typ vad ska man säga, att de gav varandra shit. Alltså de hittade på massa skit, helt enkelt.
Mm.
och Julie beskriver Mara som väldigt intelligent, och även om hon var näst yngst i familjen så var hon den smartaste.
Mm.
Ja, och Maras atletiska sida visade sig även den vid en ung ålder. Och i grundskolan var hon så bra på att springa så hon slog skolans rekord på distansen 2,4 kilometer. Hon slog inte bara tjejerna utan även killarna och hade den snabbaste tiden av alla. Alltså i skolans historia.
Oj. Ja.
Ja. Och hennes syster beskriver Mara som rolig, smart, atletisk. Men det viktigaste var att hon var snäll. Hon älskade att hjälpa människor. Och Julie kan inte komma på en enda gång som någon sagt något negativt om henne. Och när Mara började high school vid Whitman Hanson Regional High School, säger man väl, tror jag.
Hade hennes... eller?
Ja, just
regional.
Ja, regional.
Jag frågade för det finns ju de som heter Reginald.
Ja, nej,
regional. Det var därför regional. Jag frågade, för jag visste inte vilket du sa.
Nej. Du hade helt rätt. Då hade i alla fall hennes föräldrar skilt sig. Och hennes mamma var ensam då med 5 barn. Och arbetade som sjuksköterska. Och Julie berättade att deras pappa alltid ställde upp och köpte så här skolmaterial. För det gör man ju i USA. Man köper ju allting själv. Pennor och papper och you name it. Och han körde även barnen till och från skolan, till olika träningar och då, ja, men andra viktiga saker som de liksom behövde vara på.
Och han lämnade dem inte i sticket i alla fall.
Nej, verkligen inte. Och han missade aldrig något liksom lopp eller någon tävling eller något sånt som Mara sprang, utan han var alltid med. Och Mara hade en grupp med vänner, ja du ser, vänner, som alla blev tajtare med varandra under high school. Och skolan gick väldigt bra för henne och hon tog avancerade extra kurser i skolan och hjälpte de andra eleverna också när, ja, när de behövde hjälp. Och i skolan så deltog hon i olika grupper som till exempel The Latin Club, alltså latin. Tänker jag då. Alltså att de lärde väl sig latin.
Ja.
Och skolans nationella hederssällskap. Och på sitt SAT. Vilket då är ett standardiserat test som ofta används för antagning till college i USA. Så fick Mara 1420 poäng. Vilket nästan är perfekt.
Oj.
Får man det...
Det måste ju motsvara det högskoleprovet vi har.
Ja, men typ. Men det är väl... Ja, det kan det nog göra faktiskt. För det är ju många som pratar om sin så här SAT-score.
Ja.
Att de fick bla 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 bla. Och jag fick detta och du... Ja. Men det tänker för high school, inte det typ... Det är väl om man, alltså college är väl typ som vårt gymnasium?
Nej, college är ju universitet. Högskola typ.
Ja. Ja, just det. High school, ja, men precis.
High school är ju som en kombination av högstadie och gymnasie.
Ja, just det. Kan man nu säga. Ja, så är det ja. Ja, men hon var väldigt duktig i varje fall. Och om man då i referens då till det som hon fick så behöver man få ett resultat mellan 1200 och 1400 för att komma in på de 100 mest eftertraktade skolorna i USA. Så hon hade ju över det till och med.
Hon kunde välja och vraka.
Men, ja, med andra ord. Och förutom att Mara höll på med löpning tränade hon också basket och kom med i skolans lag som första års elev.
Oj.
Ja, hon tävlade i delstatens mästerskap i basket. Och inom löpning så var hon en hård konkurrent och slutade konstant i den högsta nivån av löpare i delstaten Massachusetts. Och hon slog flera långvariga skolrekord.
Shit, hon är ju ett wonderbarn.
Ja, men lite så. Och hon blev utvald till Boston Globe All Scholastic, där hon hedrades som en av de bästa eleverna i terränglöpning och kvalificerade sig till US National Scholastic Outdoor Championships på 2 mile, vilket är 3,2 kilometer.
Mm.
Och hon kom då tvåa i delstaten men slutade som 33 i hela landet.
Shit.
Ja.
Då får man ju tänka hur många är det i USA också.
Nej, men precis. Så hon var väldigt duktig inom sport. Och
ja,
och även
uppenbarligen
i
ett läshuvud också.
Ja, definitivt. Så att, ja, hon var väldigt duktig
men
det hon höll på med.
Vet man om det är för att hon jobbade, alltså var hon liksom smart eller var det att hon verkligen, det är klart man jobbar för även om man är smart, men du förstår vad jag menar.
Jag tror hon var smart i grunden också.
Ja.
Typ Julie berättar till exempel att hon slog ju hela familjen varenda gång typ i schack och sådana grejer.
Mm.
Och liksom, ja men att hon var liksom över dem hela tiden fast de var ju flera år äldre än henne. Så att det var
hon,
liksom...
hon föddes med högt IQ bara då?
Ja, hon var en smart...
Väldigt smart. Men det är ju roligt också då att hon var atletisk också.
Ja, men precis. För ibland kan det ju bara vara det ena eller det andra liksom.
Ja, precis.
Ja, men så är det ju verkligen. Men nej, hon var duktig faktiskt. Och när Mara då tog examen från high school så hade hon slagit alla rekord man kunde slå och slutade fyra i sin klass.
Mm.
Alltså i liksom i prestation eller vad man säger.
Mm.
Och det här gjorde då att hon kunde välja och vraka när det kom till vilket universitet hon då ville gå på. Och hon fick bland annat rekryteringsbrev från Harvard och Yale.
Oj, oj, oj.
Ja, men slutligen så valde hon att acceptera en kongressnominering från senator Edward Kennedy. Och gick då med sin syster Julie vid en prestigefyllda heter det.
Oh,
fan. United States Military Academy i West Point.
Oj!
Ja.
Okej.
Okay. Jag bara, prestigefyllda. Men vad fan? Har jag på med en stroke eller vad är det med mig?
Ibland undrar man alltså.
Ja, nej, så dit valde hon att
det
att ta
ändå
sig.
Liksom, hon kunde gå på Yale, alltså så här Ivy League.
Ja, ja, nej, nej, nej. Militären.
Ja.
Och Julie förklarar då på TikTok att den första terminen på den här skolan då är ju den svåraste och kallas Beast Barracks. Alltså baracker, alltså ja, Beast Barracks.
Ja, det är väl för att de ska sålla ut de svaga, antar jag.
Förmodligen, kan jag tänka mig. Men det här är då otroligt tufft. Men Mara, hon bet ihop och klarade det första året. Både på löpbanan och i klassrummen.
Mm.
Under det andra året på skolan så tog dock Mara några mindre bra beslut. För en av sakerna som hon gjorde, det var att hon en dag tog smink. Och det som var det, liksom det dumma i det här var att värdet på det här sminket var $5.
Mm.
Och när Julie då frågade Mara varför hon hade gjort detta så visste hon inte varför hon hade liksom tagit det här, utan hon liksom skämdes bara över det hon hade gjort. Och Julie har i efterhand funderat mycket kring om det här liksom var Maras liksom första rop på hjälp. Liksom om hon inte mådde så bra och att det var... ja, det blev liksom kanske för mycket för henne och hon ville liksom bara få hjälp på något sätt. Jag vet inte. Men på grund av det här då så behövde hon få ett straff. För att hon gick ju ändå på en militärskola liksom.
Mm.
Och för att få det här straffet så behövde Mara stå inför kadetternas hederskommitté. Som då skulle bestämma vad hon skulle få för bestraffning.
Mm.
Och de bestämde att hon skulle marschera fram och tillbaka i flera timmar. Så hon fick liksom göra det. Men då till slut så bestämde sig Mara att armén inte var något för henne. Och hon bestämde sig för att byta universitet och flyttade till University of Massachusetts i Amherst.
Mm.
Och där bestämde hon sig för att göra en karriär som sjuksköterska. Mm. Som sin mor.
Mm.
Och det här blev då en stor förändring för Mara. Då hon nu då fick liksom erfara hur det är att gå på ett vanligt universitet. För att det var ju väldigt stor skillnad från alltså, den här militärskolan hon hade gått på.
Ja.
Och hon blev antagen och började studera för att då bli en sjuksköterska. Och hon gick även med i skolans terränglöparlag. Och för att få extra pengar så skaffade hon sig två extra jobb. Ett som vakt på ett av studenthemmen, alltså på campuset.
Mm-hmm.
Och ett på ett konstgalleri. Och när Mara gick på West Point så träffade hon en kille vid namn Bill Rausch, tror jag man säger. Men hon kallade honom för Billy. Och de fortsatte då att ha ett långdistansförhållande när Mara bytte skola. Så att de liksom fortsatte att vara tillsammans. Och skolan som hon nu gick på låg närmare familjen. Vilket innebar att hon träffade sin mamma och sin andra syskon då och då.
Mm.
Och hon träffade även sin pappa. Och de åkte ofta och vandrade i The White Mountains. Och hon fick även några nya vänner. Samtidigt som hon då hade vänner från West Point och från high school. Och allting var dock inte så bra som man då först trodde att det var. För Mara började få problem med mat och hon utvecklade en ätstörning. Alltså bulimi på grund av, ja, varför vet man egentligen inte. Men, och Julie berättade även på TikTok att hon ångrar att hon inte gjorde mer för Mara då hon visste att hon kämpade med den här ätstörningen och hon förstod att Mara skämdes över detta.
Mm.
Och hon har i efterhand också förstått att Maras sista tid innan hon försvann så tog hon en del beslut som då fick henne att må väldigt dåligt. Men det förstod hon inte där och då utan hon liksom kopplat ihop det i efterhand. Ja. Och på morgonen, lördagen den 7 februari år 2004, så åkte Maras pappa Fred för att hämta henne vid universitetet i Amherst. Och han berättade då i dokumentären Disappeared från då Discovery Plus att efter det att Mara började på universitetet så åkte han dit en gång i månaden för att träffa henne. Och den här gången så skulle de leta efter en bättre bil som de då skulle köpa som hon kunde använda när hon praktiserade som sjuksköterska.
Mm-hmm.
För att då, förutom att studera då på campus och sina två extra jobb och löpträningen så skulle hon ju då även praktisera som sjuksköterska och det här var ju då oftast långt ifrån campus. Så hon behövde liksom en bättre bil som skulle hålla för det.
Mm.
Och Mara och hennes pappa hittade en bil som de då valde ut och som då de bestämde att de skulle köpa helgen efter. Och både pappan och Maras vänner har då i efterhand beskrivit att det var inget speciellt den här helgen utan allting var som vanligt. Det var liksom en vanlig helg och ja, men allting verkade bara vara bra.
Mm.
Och hennes vänner har även berättat senare att om det var något som besvärade Mara så brukade hon alltid komma till dem och berätta ja, men om det var någonting liksom. Och det hade hon inte gjort den här helgen.
Nej.
Och på kvällen så åkte Mara och hennes pappa till bryggeripubben i Amherst och åt. Och de brukade alltid gå till sådana här, så här pubbar med öl och grejer. Alltså, de tyckte det var trevligt. Och Maras vänner beskriver att även fast Mara bodde hos sin mamma när hon växte upp så hade hon ett nära förhållande med sin pappa. Och det var liksom de som, de umgicks liksom väldigt mycket.
Mm.
Och efter då att de hade varit på den här pubben och ätit middag så lånade Mara sin pappas nya bil. Så Mara släppte därför av sin pappa på motellet som han då bodde på och körde därifrån. Och på söndagsnatten slash morgonen så ska då Mara komma tillbaka till motellet där hon då väckte sin pappa. Och hon berättade då för honom att hon hade varit med i en olycka med hans bil. Och det visade sig då att hon hade varit med i en olycka där hon kört av vägen och träffat vägräcket. Och hade skadat bilen för $10,000.
Åh, kära någon.
Ja. Så drygt en, vad blev det, 100,000 svenska kronor som i skador. Och Fred då, alltså pappan, förklarade att Mara var väldigt upprörd över det som hänt. Och han tror att hon kände att hon hade då svikit honom.
Mm.
Och samma dag, alltså söndagen den 8 februari klockan 04.49, så ringde Mara sin pojkvän Billy och var helt förtvivlad. Och han berättade då senare om samtalet för sin mamma Sharon. Och Sharon berättar i dokumentären då den här Disappeared att Mara ringde Billy och han pratade med henne och lugnade ner henne. Och efter det så lovade han att han skulle ringa upp henne senare under dagen. Och Sharon beskriver också i dokumentären att så fort hon träffade Mara så visste hon att Mara älskade hennes son. Och det gjorde att Sharon tyckte väldigt mycket om henne.
Mm.
Och när Mara bytte universitet så fortsatte hon att träffa Billy och de umgicks under alla lov. Och under det sista lovet runt julen 2003 och början av 2004 så berättade de att de hade pratat om att gifta sig.
Mm.
Ja. Och tillbaka då på söndagen så var Mara fortfarande upprörd över olyckan. Och när Fred då skjutsade tillbaka henne till hennes rum på campuset då, så pratade han med henne och sa att allt skulle lösa sig med den här bilen och att försäkringen som han då hade skulle täcka de här skadorna.
Men var hon skadad då?
Nej, tydligen inte. Men bilen var väldigt skadad, så jag vet inte riktigt, men hon hade inte så mycket, alltså inte vad det stod någonstans i varje fall.
Nej.
Och efter det så ska då Mara gått in. Och det var sista gången som Fred såg henne. Men några timmar senare, klockan 23.26, så pratade Mara med sin pappa över telefonen sista gång. För Fred, han hade nämligen pratat med försäkringsbolaget som hade berättat att de täckte de här skadorna. Och han ville då ringa Mara och berätta att allt var lugnt. Och han berättade att hon skulle behöva fylla i en rapport över olyckan som hon då behövde hämta på polisstationen. Så han bad henne åka dit och sedan ringa honom runt klockan 8 dagen efter. Och senare den kvällen så gick Mara in på sin dator och tittade på några hemsidor med hyresbostäder i White Mountains-området i New Hampshire. Eller Hampshire menar jag.
Mm.
Och polisen har i efterhand kunnat se att hon stängde av datorn runt klockan 4 den natten. Och nästa dag, den 9 februari, så fortsatte hon söka på internet. Och inom några timmar så sökte hon på flera sidor och letade upp vägbeskrivningen för att ta sig från Amherst till Burlington-området som då ligger i New Hampshire.
Mm-hmm.
Så det verkar ju som att hon liksom försöker hitta någon annanstans att bo, kan man ju tolka det som.
Mm.
Men ingen i Maras närhet vet vad det var som pågick i hennes huvud den här tiden. Hon berättade inte för sina vänner eller sin familj om några problem hon hade eller några planer eller någonting överhuvudtaget. Men hennes vänner tror att hon förmodligen hade skuldkänslor för olyckan med sin pappas bil.
Mm.
Men mer än så visste de liksom inte. Det enda som gett hennes vänner och familj en liten ledtråd var hennes samtalslista. Det var nämligen så att hennes mobil hade hon då fått av Billy. Och det var även han som betalade hennes mobilräkning. Mm-hmm. Vilket gjorde då att då fick de ju hennes samtalslista hem till honom. Så de kunde ju se alla hennes samtal.
Mm.
Och de kunde då därför se att Mara klockan 12.55 måndagen den 9 februari ringt till ägaren av andelslägenheter i Bartlett i New Hampshire. Och det är då en stad som enligt hennes pappa hon kände till väldigt väl. För hon hade nämligen besökt alla platser där och spenderade somrarna med att vandra i bergen. Och senare på eftermiddagen den 9 februari mejlade Mara till Billy där hon skrev att hon älskade honom och hon bad om ursäkt att hon inte hade svarat på hans sms. Och hon förklarade då att hon inte känt för att prata med någon. Och hon ringde även fler samtal den eftermiddagen. Bland annat till ett nummer som då var 1-800-GO-STOW, alltså G-O-S-T-O-W-E, vilket är en bokningstelefon för hotell i Stowe, eller Stowe, Vermont.
Okej.
Ja, och utredningen visade senare att när Mara ringde så var linjen ur funktion, vilket innebar att hon kunde höra förslag på hotell att boka, men hon kunde inte boka via telefonen. Och sedan 13 minuter efter det samtalet ringde hon till Billy, men kom bara till hans röstbrevlåda. Och där lämnade hon ett meddelande där hon lovade att ringa honom igen och att hon saknade honom. Efter det så skickade Mara ett mejl till föreläsarna på sjuksköterskeutbildningen där hon skrev att hon behövde resa bort i en vecka på grund av ett dödsfall i familjen.
Hmm.
Problemet var bara att både Maras vänner och hennes familj visste ju att det var ingen som hade dött i hennes familj.
Nej.
Och efter det så packar hon ihop allting i sitt rum på campus och lägger det i olika flyttlådor. Och innan vi fortsätter så tänkte jag att vi tar en kort liten paus.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ja, nu är vi tillbaka från pausen.
Ja.
Ja, och ja, hon har då packat ihop hela sitt rum helt enkelt. Och runt 3:30 på eftermiddagen så antog polisen att hon satte sig i sin bil vid universitetet och körde iväg från campuset. Det första stoppet hon gjorde var vid en bankomat där hon tog ut $280. Och det var allt som hon hade på sitt konto. Efter det åkte hon till en butik som säljer alkohol och köpte en flaska Kahlua, en flaska Baileys, en flaska vodka och en box med rödvin. Eller rödvin.
Mm.
Väldigt mycket för att vara en person kan jag ju tycka.
Ja, ja.
Och anledningen till varför man vet att hon handlade detta, det var att man senare hittade det här kvittot från butiken i hennes bil. Så att de kunde ju se datum och sådär när det var inköpt. Och klockan 16.37 kan man på samtalslistan se att Mara kollade röstbrevlådan på sin telefon. Och det är det sista kända samtalet från hennes telefon. Och man tror att hon vid den här tidpunkten var på väg mot New Hampshire.
Mm.
Sen klockan 19.27 så inkom ett samtal från 911 från en kvinna vid namn Faith Westman som var bosatt i Haverhill i New Hampshire. Faith uppgav då att det hade skett en olycka nära hennes hem och att en bil satt fast i ett dike. Och det visade sig då att det var Mara som kört i diket. Så det här är liksom den andra bilolyckan som hon är med i på 3 dagar. Vilket lite konstigt. Och kort därefter så körde en busschaufför vid namn Butch Atwood förbi och pratade med Mara. Och han erbjöd då henne hjälp och frågade om hon behövde hjälp att ringa till polisen. Och hon ska då ha tackat nej till båda erbjudandena och sa då att hon hade redan ringt efter en bärgare. Men eftersom den här Butch då visste att det inte fanns någon täckning för att ringa i det området körde han då hem. Och hans hem var då cirka typ 100 meter från olyckan. Och parkerade sin buss och gick in då och ringde polisen. Och hans samtal till 911 ringdes klockan 19.42. Och på frågan om hon verkade skadad så ska då Atwood ha sagt till polisen att hon verkade omskakad och att krockkuddarna hade utlöst. Men att han inte såg något blod på henne.
Mm.
Så han visste ju då också att hon ljög. Om att hon hade ringt. För hon hade inte kunnat ringa. För det första så fanns det inget samtal på hennes telefon. Och för det andra så fanns det ingen täckning där.
Nej.
Nej. Och några minuter senare så anlände den första polisen till platsen. För att då söka efter Mara. Men hon var inte där. Och polisen kunde se att framrutan var krossad på förarsidan. Båda krockkuddarna var utlösta. Och det fanns skador fram till på bilen. Och polisen noterade även att bilen var låst och att det låg en 5 liter box med rött vin bakom förarsätet. Det fanns även fläckar på taket och dörren. Och en Coca-Cola-flaska som verkade ha någon röd vätska i sig. Och det luktade alkohol från den där flaskan. Han noterade också att det verkade vara en trasa instoppad i avgasröret på bilen. Vilket man då senare har fått reda på var något som Fred hade sagt åt Mara att göra för att undvika att bli stoppad av polisen. För att det var väldigt mycket rök som kom ut ur avgasröret för att bilen var ju lite halv dålig. Och i snön såg polisen något rosa som hade hällts ut i snön. Så det var liksom det första som polisen såg. Och busschauffören beskrev att han upplevde Mara som skadad men inte berusad. Och det fanns ingenting på platsen som antydde något annat än att hon lämnat platsen på egen hand. Och det fanns inga tecken på liksom något motstånd som att till exempel... Ja, men en kamp eller ett slagsmål eller att, jag menar, att det hade uppstått någonting liksom utanför bilen.
Mm.
Och sen det andra som var väldigt märkligt, det var att bilen var låst. Och polisen som var först på plats sökte då igenom området runt bilen men hittade inte Mara någonstans. Och den första olycksplatsutredningen fick då polisen att tro att det här var bara någon som råkat ut för en olycka och som då inte helt enkelt kände för att ha kontakt med polisen den kvällen. Att personen bara hade liksom tagit sig därifrån på något sätt.
Mm.
Så polisen bad busschauffören om hjälp med att lokalisera Mara och föreslog att han då skulle köra väster om olycksplatsen och söka igenom några av vägarna i det området. Sen kom det en state trooper som också ryckte ut på platsen och sökte även han av vägar runt platsen då. Även en brandbil och ambulans ryckte ut till platsen. Men ambulansen åkte igen inom några minuter eftersom ja, det fanns ju liksom ingen att ta hand om.
Nej.
Och brandmännen de sökte en kort stund runt olycksplatsen innan de då fortsatte tillbaka till brandstationen. Och så vitt liksom någon vet om så är det ingen som sökte öster om olycksplatsen. Vilket familjen då har varit väldigt frågande till och liksom
ja,
varit lite kritiska.
De inte det?
Nej, det vet vi inte.
Man gör väl som en cirkel runt, tänker jag.
Ja, man tycker ju i varje fall så här, ja men okej, vi måste söka i alla riktningar nu första liksom, tiden för att den är ju den viktigaste. Liksom, att,
ja, det låter ja. Jättemärkligt.
Ja, det är mycket konstigt. Men dagen efter i varje fall så pratade polisen med Maras familj. Och efter det samtalen så började familjen bli oroliga att Mara kanske var deprimerad. Och hennes pappa sa att hon var deppig efter att hon förstört hans bil. Och Fred då ville ta sig till olycksplatsen så fort han fått beskedet om vad som inträffat. Så den 11 februari så körde han hela natten från sitt jobb till då där bilen fanns. Väl framme så hjälpte han då till att söka efter Mara. Men Maras mamma kunde däremot inte ta sig dit. För hon hade brutit foten. Så hon kände väl sig lite hjälplös liksom. Och så småningom så kom resten av familjen till New Hampshire. Inklusive då Billy och hans mamma och pappa. För att då hjälpa till i sökandet. Men det visade sig dock att Billy under tiden som han var på väg mot New Hampshire. Fick ett mystiskt meddelande på sin telefon. För han hade befunnit sig på flygplatsen och var på väg genom säkerhetskontrollen. Och när han då kom ur den här kontrollen så hade han missat ett samtal. Och han berättade för sin mamma att han var säker på att det var Mara som hade försökt ringa honom. Men det enda han då hörde i det här röstmeddelandet, det var en kvinna som andades och någon som gnydde eller snyftade innan samtalet bröts.
Okay.
Ja, och Billy försökte då ringa tillbaka, men samtalet kom då från ett kontantkort. Så att han var väl inte säker på liksom vem det var som hade ringt upp. Men det här var då något som Mara brukade använda när hon ringde Billy, alltså ett kontantkort.
Mm.
Och det visade sig även att Sharon, alltså Billys mamma, hade gett henne två kontantkort sista gången de träffades. Så de tänkte ju att det kanske var något av de korten som hon hade försökt ringa ifrån. Men ja, det liksom ledde ingen vart. De kunde inte få kontakt med den här personen igen. Men familjen de hittade ett temporärt boende i då New Hampshire. Och de fixade flygblad som de satt upp på olika ställen med information om att Mara var försvunnen och lite sådär signalement och grejer. Och polisen hjälpte till i sökandet och de började då att söka av en radio på 1 kilometer från olycksplatsen. Vilket man tycker att de kanske hade börjat göra redan första dagen, men ja. Och dagen efter olyckan så fick polisen hjälp av delstatens polishelikopter som då sökte från luften. Och de fick även hjälp av en spårhund för att söka av området. Och hunden fick då lukta på en handske som Mara haft på sig och började sedan söka. Och den fick då upp ett spår som gick längs med vägen som då Mara hade kommit körande på. Men efter 30 meter så försvann spåret. Och det här fick då polisen att spekulera i att Mara satte sig i en annan bil och åkte därifrån.
Ja, det är ju den känslan man får.
Precis. Ja, och polisen som då sökte området hittade inga bevis på att Mara gått in i skogen. Det fanns inga fotspår eller någonting. Och polisen gick ut med ett pressmeddelande till allmänheten där de berättade då att Mara kan vara deprimerad och kanske självmordsbenägen. Och om någon såg något utöver det vanliga så skulle de kontakta polisen. Och polisen trodde därmed inte att hennes försvinnande tydde på något brottsligt. Men familjen däremot var oroliga att någon tagit henne, eftersom de tänkte att hon aldrig skulle hålla sig undan frivilligt från sin familj. Och polisen undersökte samtidigt Maras bil och hennes tillhörigheter. Och med sig i bilen hade hon löparkläder och en väska med sina skolböcker. Och det låter ju lite... Alltså om man tänker att man vill, vad ska man säga, bort, eller om man vill liksom försvinna, så känns det ju lite så här konstigt att ha de grejerna med sig. Jag vet inte.
Mm.
Jag vet inte, ja. Och i bilen hittade man även boken Not Without Peril, eller Peril, som handlade om vandrare som hade åkt till bergen i New Hampshire och som aldrig kom tillbaka eller som skadade sig allvarligt. Och en del spekulerar då kring varför Mara läste just den här boken och varför hon hade den med sig i bilen.
Mm.
Hennes pappa däremot har berättat att det var hennes favoritbok och att de två vandrat de vandringsleder som då beskrevs i den här boken. Så han menar på att det kanske inte var så konstigt att den var med, medan andra tänker att aha, men hon har ju försvunnit i de här bergen, eller vad man säger. Så att, ja. Mm. Lite konstigt kanske. Men efter att då ha letat i flera veckor utan några resultat så åkte till slut Moras anhöriga hem. Och Moras pappa berättade att han letade på alla ställen som han tänkte skulle betyda något för henne. Alltså ställen som de varit på tillsammans och som var speciella för dem båda. Men de hittade ingenting. Och några månader efter Moras försvinnande så bestämde sig Fred, Moras pappa, och Sharon, Billys mamma, för att ta tag i saken och efterforska Moras sista samtal. Så Sharon ringde därför det sista numren då som Mara ringt.
Ringt?
ringt. Och ett av dem var då till Linda Salamone. Och Sharon berättade då för Linda att hon var en av de sista som Mara pratat med och att hon nu var försvunnen. Det visade sig att Linda och hennes man ägde en andelslägenhet i Bartlett, som jag pratade om förut.
Mm.
Och det visade sig att Mara, Fred och Billy hade bott där under sommaren år 2003. Och samtalet som Mara gjorde till Linda den 9 februari 2004 varade i 3 minuter. Och eftersom det gått flera månader sedan det här samtalet så mindes ju inte Linda någonting vad de hade pratat om.
Det kan ju heller inte ha varit något uppseendeväckande då, tänker jag.
Nej. Man kan ju det tycka det. Ju. Ja, men hon säger liksom i dokumentären att hon blev lite frustrerad och kände sig lite hjälplös, för hon sa att om polisen eller någon hade kontaktat henne mycket tidigare så kanske hon hade kunnat liksom säga, ja, men hon lät ledsen eller hon lät förtvivlad eller ja, men stressad, eller hon lät, vad vet jag, någonting, men nu kommer hon ju inte ihåg något, så hon kan ju inte hjälpa Nej. Till med någonting.
Nej.
Men det enda hon är säker på är att hon inte hyrde ut den här lägenheten till Mara, för det kunde hon ju liksom se i bokningssystemet och grejer.
Mm.
Och Fred, han, alltså pappan då, bestämde sig år 2006 för att stämma polisen i New Hampshire för att få tillgång till dokumenten som då rör Maras försvinnande. Och det här gjorde han då i hopp om att antingen FBI skulle engagera sig eller att han då fick läsa dokumenten själv. Domstolen beslutade dock att dokumenten inte kunde släppas, då det då skulle hindra framtida processer. För att de menar på att de kan inte vara säkra på att det inte är ett brott som har legat bakom hennes försvinnande. Och släpper de alla dokument så kan de inte åtala någon för brottet.
Nej.
Så det är därför de inte kunde släppa det. Men Fred, han blev liksom väldigt uppgiven, för han kände ju att polisen gjorde ju inte riktigt sitt jobb.
Mm.
Och en journalist vid namn Mary Beth Conway berättade att hon träffade ett vittne. som berättade för henne att hon mötte en för henne väldigt ängslig Maura. Och det här var då efter det att Maura hade försvunnit. Och vittnet berättade att hon hade sett en ung kvinna ihop med en man i 60-årsåldern. Och den här unga kvinnan hade haft armarna i kors och såg då enligt vittnet ut att mima "hjälp mig". Och vittnet insåg då att det var något som inte stämde. Men innan hon hann göra något hade den här unga kvinnan och mannen åkt därifrån. Och vittnet hann inte ta registreringsnumret på bilen eller alla signalement på den här tjejen. Men trots det så svär det här vittnet på att det här var Maura. Och jag kan ju känna att det låter lite konstigt. Att det skulle vara hon. För att jag tänker att hur kan du vara så säker? Eller jag vet inte.
Ja, så att hon, det kan ju vara hon. Men att hon, just att hon är så säker.
Ja, för jag tänker att då... Nej, jag vet inte. Det känns liksom bara som att... Jaha, men... Om du nu var så säker, du kanske skulle, om du tänker signalementet, ja, men du måste ju beskriva hur hon såg ut, var hon mörkhår, alltså någonting. Men nej, hon tänkte att det var hon i varje fall. Och när Fred år 2019, så nu hoppar vi fram ett bra några år, var ute själv och letade efter Maura, så hörde han ett rykte om att Maura skulle vara begravd i en källare. Och det här var då efter att likhundar hade markerat vid ett hus nära olycksplatsen. Och huset, det var då ett hus som familjen och polisen aldrig haft tillgång till. Men efter att huset bytt ägare så fick de då tillgång och söka igenom det. Så polisen skickade in två hundar, en och en, och båda markerade på samma område i källaren. Och efter många turer fram och tillbaka så gick polisen till slut med på att de skulle gräva upp den delen av källaren för att se om Maras kvarlevor fanns där. Och det här var ju då såklart något som fick familjen att hoppas på att de äntligen hade hittat henne. Och efter att polisen varit inne i huset i 4 timmar kom de ut och berättade att de skulle hålla en presskonferens. Och under presskonferensen berättade polisen att de tagit bort betongen i det området som hundarna då markerade på och grävt och sökt flera meter ner men hittade ingenting. Så då kan man ju börja fundera på, kan det vara så att det har varit någonting som har legat på betonggolvet? Just precis där. Ja, jag vet inte. Och år 2021, alltså bara för några år sedan, så hittades mänskliga kvarlevor i Loon Mountain i New Hampshire. Och det ligger cirka 40 kilometer från där Maura försvann. Och undersökningar gjordes av de här kvarlevorna och av skelettet. Och familjen började ju såklart återigen hoppas att tänk om det är hon, för det var ju väldigt nära egentligen där hon försvann. Men det visade sig att det inte var henne. Eller hon. Och Mauras familj och vänner trodde till en början att Maura skulle vara borta i max några dagar innan hon skulle komma tillbaka frivilligt igen. Men det har nu gått 20 år sedan hon försvann. Och sedan dess är det ingen av hennes anhöriga som har hört något ifrån henne. Tyvärr så har Mauras mamma och hennes syster gått bort.
Oj då.
Ja, och Mauras pappa börjar ju också bli gammal. Vilket förmodligen betyder att han aldrig kommer få veta vad som faktiskt har hänt med hans dotter liksom. Men det har då kommit fram en del teorier kring vad som kan ha hänt. Och jag tänkte då ta upp 5 av dem, lite kort bara. Teori 1, det är att Maura rymde och startade ett nytt liv. Och något som då tygde på det är att hon tog ut sina sista pengar. En annan sak som jag inte har tagit upp ännu då, det är att förutom sminket som Mara stal då för $5, ska Mara även blivit gripen för kreditkortsbedrägeri. Efter att hon använt några av andra studenters kreditkortsnummer för att beställa pizza. Ja, för hon ska nämligen ha hittat deras bortkastade kvitton och utifrån det på något sätt lyckats beställa hem mat vid några tillfällen. Och i och med det så gav domaren henne en villkorlig dom och förklarade att om hon inte gör något mer som då har med polisen att göra under 6 månader så skulle de ta bort domen från hennes belastningsregister. Mm-hmm. Det här inträffade i november 2003, alltså 3 månader innan hon försvann. Och det innebar ju då att det fanns en chans att hon skulle då dömas eftersom hon hade då krockat med sin pappas bil.
Mm.
Så det kan ju vara så att hon ville komma undan den här domen och på så sätt valde att dra därifrån.
Mm.
Teori 2 är att hon helt enkelt tog sitt eget liv. För enligt vissa källor så ska man ha hittat lugnande tabletter i bilen. Och det tillsammans med alkohol kan ju då vara ett sätt att överdosera.
Ja.
Och det kan ju även styrkas av att hennes pappas första tanke när han fick reda på att hon var borta var att hon kan ha varit deprimerad över det som hände med hans bil.
Mm.
Men Fred har ju dock tagit tillbaka det här uttalandet och menar på att han ångrar att han sa så och att han är säker på att Mara aldrig skulle ta sitt liv. Och det som också då talar emot att hon gjort det här är till exempel att man inte har hittat någon kropp.
Mm.
Samt att Mara hade även gjort väldigt mycket planer för framtiden. Både liksom för sig själv och med sin pojkvän och sina vänner. Och de hade planerat att de skulle gå på en konsert bara några dagar efter det att hon försvann.
Mm.
Så att, ja. Jag vet inte, det känns också lite konstigt.
Ja.
Och teori 3 är väl det som jag tycker också låter minst sannolikt. Men det är att hon dog i en poliskonspiration. För det finns vissa som nämligen har påstått sig veta att de har sett en polis på platsen. Alltså, vad ska man säga, när olyckan skedde. Och innan det att den första officiella polisen kom dit. Så man tänker sig att det kanske är någon polis som har fört bort henne. Eller att det är någonting som liksom har hänt som polisen försöker mörka. Men varför skulle de göra det? Jag tänker, vad har de på henne?
Det låter jättekonstigt.
Ja, det låter väldigt lustigt. Så den tror jag inte alls på.
Nej.
Sen teori 4. Att Mara ska ha dött av naturliga orsaker i skogen. Och då till exempel att hon frös ihjäl. För när hon försvann var det mitt i vintern och det var kallt. Vilket gör att hon skulle ha kunnat vandrat in i skogen och frusit ihjäl. Men återigen så har man ju inte hittat någon kropp. Inte någonstans i skogen. Och man har liksom inte ens hittat något som tillhörde Mara i skogen. Och dessutom så hade det snöat den dagen hon försvann. Och efter det så snöade det inte på flera dagar. Vilket innebär att hade Mara lämnat bilen och gått in i skogen så borde det ju ha funnits fotspår.
Ja.
Men det finns inga fotspår alls från vägen inte, in i skogen.
Då skulle ju inte hennes doftspår bara ha slutat heller.
Nej. Bara helt plötsligt. Så att det... Nej, för jag tänker så mycket de har sökt i skogen runt olycksplatsen så har jag svårt att tro att hon har dött av att ha frusit ihjäl.
Mm.
Och sen har vi då teori 5 och det är då att hon blev mördad. Och det första som tyder på att det hänt henne något är då spårhundarna. För som jag tidigare berättade så spårade ju hundarna Mara Stoffs fram längs vägen i 30 meter och sen så försvann spåren helt plötsligt. Och det här kan ju då tyda på att hon hoppat in i en annans bil. Och det här kallas då för the tandem driver. Alltså typ som en tandemcykel fast någon, alltså att någon har följt efter henne i en annan bil. Och det här kan ju såklart ha varit en vän till henne som hjälpt henne rymma. Men det kan ju också ha varit någon som ville henne illa. Och det som också tyder på att Mara blivit upphämtad av en annan bil är då några från Oxygen. Och det är ju... ibland har vi haft det som källa. De är ju så här true crime, de har podd och de har gör dokumentärer och grejer. Och de har gjort en dokumentär om det här fallet. Och i och med den dokumentären så gjorde de ett eget test med två polishundar. Och den ena hunden var då specialiserad på att leta efter lik och den andra efter då, ja men, levande människor. Och den första hunden fick då spåra efter en moderkaka som de hade grävt ner. Och det tog ju inte mer än, alltså det gick jättesnabbt och den hittade den på en gång. Och den andra hunden fick då spåra en av journalisterna från Oxygen. Och personen gick då längs en väg i 30 meter och sen hoppade den in i en bil. Och det man kom fram till var att hunden agerade precis likadant som hunden då som letade efter Mara. Alltså den hade gått 30 meter och känt doften och sen hade det bara försvunnit. Så, ja. Och sen så finns det även ett rykte om att tre killar som arbetade på en skidanläggning i närheten ska ha plockat upp Mara. Och att då något ska ha hänt som då gjorde att hon helt enkelt dog. För det som också är lite konstigt är att efter det att Mara försvann, alltså den dagen, så kom inte de här tre killarna till jobbet dagen efter. Men det som också är lite konstigt är att de har liksom typ inte ens blivit misstänkta för att vara delaktiga. Utan det är bara liksom ett rykte som har spridit sig i samhället liksom. Men det låter lite konstigt.
Ja.
Ja. Och en annan del av den här teorin är två bröder som bodde i närheten av olyckan. För den ena brodern då ska ha kontaktat Moras pappa efter att han har hittat en blodig kniv hemma i deras gemensamma hus då. Och han berättade då att han trodde att hans bror hade mördat Mara i deras gemensamma hus. Så Fred ska därför bett polisen ta emot kniven. Och efter det har man inte hört något mer om den här kniven. Polisen har inte sagt någonting. Och när det kom nya ägare till det här huset så fick då polisen möjlighet att åka dit med hundar. Och i huset så reagerade hundarna på spår av mänskliga kvarlevor i en garderob. Så de tog därför bort en del av mattan i garderoben som då skickades till polisens laboratorium. Men familjen har inte hört något om den mattan heller. Så man vet ju inte vad var det som har varit i den garderoben. Ingen aning. Förutom de här fem teorierna så har det med tiden då också kommit fram spekulationer och en av dem är att det finns saker som tyder på att Mara inte var själv den dagen hon försvann. Det var nämligen så att när Mara letade boende så letade hon bara efter ställen med mer än ett sovrum. Och det är även så att när man tittat närmare på hennes resväg så borde hon ha kommit till platsen för olyckan 35-40 minuter tidigare. Och en möjlig förklaring är att hon hämtade upp någon på vägen. Och det kan även stärkas av att det är ett nummer som försökt ringa henne den eftermiddagen från ett ställe som heter Londonderry i New Hampshire. Men det samtalet kom dock inte fram, vilket gör att man inte kan se vem som ringt henne. Och att Mara inte var själv kan även stärkas av ett vittne från en annan butik som säljer då alkohol. Som påstår sig sett Mara med två andra tjejer en timme innan olyckan. Och det har även kommit fram uppgifter från olika håll att Maras och Billys relation inte var så bra som man kunde tro. Det visade sig nämligen att båda var otrogna mot varandra. Och efter det att Mara försvann och polisen undersökte hennes rum på campus så hittade de på en av flyttkartongerna ett utskrivet mejl från Billy där han hade då skrivit att han varit otrogen. Och vissa tror då att det här var Maras sätt att förmedla varför hon hade gett sig av. Och en av de affärer som Mara hade var med hennes löparcoach Hussein, som i sin tur under då intervjuer berättat att Mara aldrig pratade om sin pappa, vilket är konstigt för de hade en jättenära relation, och att hon beskrivit relationen med Billy som kontrollerande och våldsam. Och hon ska även ha sagt till Hussein att hon ville bara försvinna och starta ett nytt liv. Så, ja, det är det man vet.
Ja, min första tanke var ju att hon har blivit kidnappad.
Ja.
Men...
De pratar även om i en av poddarna att det är en seriemördare som härjade lite då vid den här tiden. Och han heter någonting med... någonting med Keys, eller vad fasen det var. Ja, att då vissa var så här, ja, men det är kanske han som har gjort någonting mot henne. Men jag vet inte.
Jag har så svårt att tänka det här med om hon ville starta ett nytt liv. Jag tycker ändå det låter...
Ja, men jag tänker också att konstigt. Om du mår dåligt, säger vi, då kan man ju ibland bara känna, man bara säger så, åh, jag skulle bara vilja bort. Eller alltså, du förstår vad jag menar. Men man, ja, kan, man menar ju inte det, utan det är ju någonting man säger för att man på något sätt vill förklara att man inte mår bra. Eller liksom
ja.
Så. Men oftast är det ju mer bara någonting man säger. Men det är ju liksom, det handlar om från det att hon liksom krockade eller körde ner diket till att den första personen ringer polisen till att polisen är där. Det är typ 10 minuter eller någonting. Så på den lilla korta stunden så har hon liksom försvunnit.
Ja.
Och det är ju också de som säger att polisen kom från det hållet. Alltså polisen, om Mara körde åt ena hållet så kom polisen från andra hållet. Och de säger att de inte mötte någon annan bil på vägen. Vi tycker också så här, ja, men då, eller ja, bilen kan ju lika gärna ha vänt om och kört tillbaka samma väg som... Alltså i samma färdriktning som polisen kom ifrån.
Ja,
så att de inte mötte varandra av den anledningen kan det också vara. Men ja, jag vet inte.
Men man undrar ju, vad var det som egentligen hände? För det känns som att det utlöstes av det där med pappans bil.
Ja, precis. Att hon fick väldigt dåligt samvete över det där och att det skulle kosta så mycket pengar kanske. Och att hon liksom mådde dåligt. Det kanske var liksom
en trigger som gjorde att hon bestämde sig för att försvinna. Jag vet inte.
Nej, och det är just det, alla saker. Att hon har liksom kollat upp boenden och att hon har kollat resvägar och att hon har tagit ut sina pengar.
Hon kanske hade tänkt åka bort ett tag och komma hem.
Ja,
det är det. Att hon bara ville vara i fred.
Ja, men precis. För det var ju så
hände någonting på vägen. Att det liksom...
Ja, någon, det är flera tog saker sin chans. Som...
Ja, men precis. Att hon hade inte tänkt att totalförsvinna, utan hon ville bara komma iväg.
Ja, för det var också någon som skrev någon grej på, det var någon hemsida där det var så här, har någon kollat på busschauffören då? Alltså, har han gjort någonting? Alltså, det vet man inte heller. Eller liksom, ja, nej, jag vet inte. Eller så var det bara någon som tog tillfället i akt. Eller typ någon som kanske kommer bara, om jag kan köra dig till, vad vet jag, polisstationen, eller jag kan hjälpa dig, bla bla, och sen så kör man iväg med henne.
Ja.
Det vet man inte heller.
Ja, nej.
Så att, nej, så nu har det gått alltså 20 år som sagt. Det här skedde ju 2004. Så att, och ingen vet vad som har hänt.
Nej. Nej, och jag vet inte vad jag ska tro här. Nej. Ärligt talat.
Men det är, ja, det är sjukt också egentligen att en människa bara kan försvinna.
Ja, det är ju det. Men världen är ju stor.
Jo, den är ju det. Och det finns ju många människor, tyvärr, som inte har goda avsikter med saker och ting. Och det behöver inte vara som att någon har kört efter henne, utan det kan ju vara som sagt någon som körde samma väg, såg att där stod en ung tjej, har kört ner diket. Aha, jag tar chansen och
ja,
vad vet jag,
ja,
kidnappar henne och sen får vi se vad som händer. Ja, nej. Mycket märkligt, men så är det.
Ja.
Mm.
Ni kanske har några teorier, ni som har lyssnat. Får ni gärna se till.
Verkligen.
Men tack så mycket för detta.
Mm, det var så lite.
Det är ju en tankenöt, höll jag på att säga, tankeställare.
Ja, man fastnar lätt i... Man vill gärna lösa det i sitt eget huvud. Men det är svårt när man inte vet.
Ja, nej, det är totalt omöjligt.
Ja. Men ja, det var som sagt allt för den här veckan.
Mm.
Och jag tror att vi missade det förra veckan. Men om man vill kontakta oss, vad gör man då?
Ja, antingen så kan man gå in på vår Instagram, Ståpäls podcast eller Staphals, eftersom det är på engelska.
Mm.
Där kan man ju kommentera på ett inlägg eller skriva ett meddelande. Annars så kan man ju mejla oss på staphalspodcast@gmail.com.
Precis. Gör det, vet jag.
Ja, det tycker jag man kan göra.
Ja. Men
nästa vecka vet jag inte vad jag har utlovat, om jag ska vara helt ärlig. Jag ska kika.
Det vet inte jag heller.
Jag har utlovat en olycka.
En olycka?
En olycka. Oj, oj, oj.
Oj, oj, oj då. Det var inte bra.
Nej, det är inte bra.
Det blir nog spännande det med.
Tror jag. Det tror jag. Eller det hoppas jag.
Ja, precis.
Men tills dess får ni ju ha en glad påsk.
Mm, glad påsk. Det börjar ju närma sig.
Ja, hoppas ni har en trevlig lång helg, och om det är någon som lyssnar som går på påsklov så får jag önska ett trevligt påsklov.
Mm. Jag kom precis på att det här kommer ju faktiskt ut på skärtorsdagen, så att ja, det är ju faktiskt påsk idag, när ni lyssnar.
Nej, idag är det ingen speciell dag.
Nej.
Det är palmsöndagen, sen är måndag och tisdag, vet jag inte vad den heter, och sen är det dymelonsdag.
Ja, dymelonsdag.
Ja, men det är skärtorsdag. Får ni gå påskkärring?
Mm, det kan man ska vara. Snyggt. Ja, ja. Nåväl.
Ha det så bra, så hörs vi nästa vecka.
Det gör vi.
Hej då.
Hej då.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.